Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej och välkomna till det 16:e avsnittet av Kulturbarnen!
Hej!
Hej! Med mig Pontus de Wolf och med dig...
Ida Therén! Kul att höra dig, din röst.
Ja, så kul att höra dig, men vi måste ju cut to the chase här. Ida Therén, nyförlovad. Vad är det jag hör?
Det här skop, veckans skop. Nej, men alltså faktum är att det här skedde ju faktiskt när vi var på Gotland.
Ja, jag fattar ju det. På de här bilderna som ni lade ut. Ja. Det var ingen efterkonstruktion. Berätta
Nej,
allt.
Det var ju faktiskt samma dag som vi spelade in podden. Från Visby.
Alltså, jag känner mig totalt förd bakom ljuset. Men också bra mask av er båda, måste jag säga.
Nej, men alltså vi skulle åka hem till Stockholm den dagen. Det var på måndag när vi spelade in podden. Och så innan, när jag väntade på att du skulle komma in till Visby, så gick vi runt och min kille då, Gabriel heter han, han har hållit på och sagt till mig typ, jag vet inte, så vi träffades i typ vintras eller tidig vår, att vi borde gifta oss typ så. Jag bara, visst. Jag bara, alltså jag tyckte också det, jag bara, shit, det känns ju väldigt rätt mellan oss, alltså.
Låter som en bra kille, tycker jag.
Ja, precis. Jag bara, shit, det borde vi säga. Han bara, men borde gifta sig. Jag bara, men okej. Men jag kommer inte ta det här på allvar förrän jag ser en ring. Jag kan liksom inte riktigt ta det här. Så jag bara, vi borde ju säga, okej, jaha, okej. Utan jag vill liksom se ringen. Och jag är ju lite gammalax med det där. Eller jag har blivit gammalax med åldern. Att jag mer och mer har landat i att jag tror att... Kontroversiell åsikt, don't at me. Men alltså, jag tror ju mer och mer, det här är min erfarenhet av livet. Jag säger inte att det här är så här naturbiologi, jag bryr mig inte. Det här är vad jag har sett. Att oftast märker jag att män måste känna så här, yes. Män är ofta de som måste veta typ, ja. Tjejer kan vara lite mer så här, ja, jo, ja, han är ju schysst. Och, jo, det kanske vi kan vara ihop och jo, det kan nog bli bra. Typ. Tjejer kan liksom ändå... Oftare har jag sett tjejer typ lära sig att bli kär i någon. Eller så här, att liksom bli kär. Medan jag har sett att män ofta är så här, jag vet. Eller, om man inte vet, då är han inte. He's not that into you, liksom. Det är lite så, antingen eller mycket mer har jag i min erfarenhet med män. Och om de fallen när man har försökt övertala män, jag eller andra i min omgivning, det blir inte så bra. Ofta blir det lite så.
Nej, det är faktiskt aldrig bra. Det är liksom steget till... Not a chance.
Ja, men det är liksom, jag har sett bättre relationer när tjejen har blivit lite så, jo, men du växer på mig, okej, vi kör. Däremot med män, ofta behöver de veta att liksom, yes, du är rätt, nu kör vi. Och nu pratar jag alltså om straighta relationer och sådär, så att det här är bara vad jag har sett från heterorelationer i min närhet. Så att jag är liksom lite i det här, jag bara så här, okej, vill du vara ihop med mig, vill du verkligen att vi ska vara ihop, då vill jag se att du fixar en jävla ring, typ. Det är lite den stilen. Så jag bara, visst, jag vill jättegärna gifta mig med dig. Det kan man väl göra. Jag brukade vara jätteemot äktenskap, men jag har ångrat mig. Ja.
Det har svängt. Ja, men det, som tjej så kan man liksom tolerera sig in i ett förhållande mer.
Så skulle man kunna uttrycka det. Det är lite kontroversiell åsikt, så jag är beredd på att kanske få ta en fight här. Men jag säger bara vad jag har bevittnat.
Ja.
Och jag också så här, jag brukade vara väldigt anti-äktenskap. För jag tycker det är ett borgerligt påfund, det är så här idéer om att man ska typ äga kvinnan, typ så har det varit traditionellt. Men jag tycker ändå att tiden har förändrats, världen omkring mig har förändrats. Ja. Nu kan jag med okej samvete gå in i någonting som skulle kunna vara ett äktenskap på ett annat sätt än för bara 10 eller 20 år sedan. För att äktenskapet är också öppet för fler, man kan gifta sig i fler konstellationer än bara man och kvinna till exempel. Det tycker jag är ett argument. Men också att vi har bättre jämställdhet idag än vi har haft förut. Och då tycker inte jag det känns lika jobbigt att vara del av ett förtryckande system. För jag tycker inte systemet är lika illa längre. Sådär. Plus att jag också har börjat uppskatta med åldern vikten av ceremonier.
Ja, det är ju kul. Det är gifta kul. Sig är ju kul.
Ja, dit kommer vi. Vi kommer till den också. Men framförallt så skulle jag säga att jag tycker att det finns ett behov, så här djupt mänskligt behov av att ha de här ritualerna och harmonierna. Man så här, nu gör vi det här på riktigt. Typ. För det finns ju en sån här, det har varit en tendens för ett länge i vårt samhälle, särskilt i västvärlden överlag, men framförallt i Sverige, som har så stark tradition av att man inte gifter sig. Vilket jag tycker egentligen är ganska bra. Alltså man behöver inte sätta i sten hur relationen ska se ut, utan man får liksom låta den växa fram. Och det är inte så normativt hur det måste vara och sådär. Men just att man kan ändå ha en fest eller ett firande inför familj, inför världen och säga nej, vet du vad, nu är vi ihop och vi kommer försöka satsa på det här. Det finns något väldigt fint med det, att liksom våga ta det steget och committa till någonting i en värld som är så himla flytande och allting är lite så här.
Ja, men det ingjuter ju mod liksom.
Ja, och man får ta lite ansvar liksom. Det är lite så här, jag ska våga ta lite ansvar, våga committa och våga göra fel. Mm. För att bestämma sig aldrig för någonting, då kan man ju inte heller göra fel. Då är man alltid lite så här limbo, bara, nu menar jag inte bara i relationer, men i allt möjligt. Så här att, ja, jag får se, jag vet inte. Klicka maybe på attending liksom, på eventet. Istället för bara så här, nej vet du vad, jag tänker testa det här. Och lyckas jag inte, ja, då funkar det inte så går det inte. Men då har jag försökt i alla fall med mitt bästa förmåga.
Ja. Och sen är det så roligt, det är lite motsägelsefullt, men om man säger då förr i tiden inom citationstecken så gifte man sig ju typ med den första som man kysste.
Ja, att det är så här, precis.
Det är du och jag och vi gifter oss. Och det har man ju liksom velat gå emot lite grann med att så här, jag vill kunna träffa flera partners under mitt liv och leka runt och latcha och träffa och dejta och sådär.
Men då har det nästan själv.
Ja, exakt. Men då har den nästan kommit tillbaks när man träffar någon som är så här, gud, jag är dödskär, jag vill vara med dig liksom flera decennier eller resten av mitt liv. Då behövs nästan äktenskapet igen för att man ska så här, ja men det här är lite mer än det där jag gjorde tidigare.
Ja.
Så då har det nästan svingat tillbaka att man så här, det är ett roligt extra steg att kunna så här trycka in eller en extra växel.
Ja, men det är lite fint. Jag vet inte om det är att jag har blivit äldre eller för att jag har bott mycket i USA eller vad det är. Men jag tycker inte att jag är konservativ i övrigt. Sådär. Men jag gillar lite idén på såhär, min man typ, eller min partner. Eller hur man väljer att...
Ja,
jag skiter i, liksom, man kan gifta sig hur man vill, homosexuell, queer. Jag tycker till och med att man skulle kunna prata om såhär, polyäktenskap. Alltså, jag bryr mig inte, lev era liv bäst ni vill. Och var lyckliga liksom. Men för mig känns det så himla härligt att kunna bara säga, min partner, den här personen jag verkligen har valt och verkligen menar, det finns ett väldigt fint med det också, att kunna känna så här en trygghet i att, jag vet inte, det är ju lite normen också såklart, man passar in i normen, jag vet, det är svårt det där, alltså jag känner både att det blir också lite rebelliskt att gifta sig för att det är inte så många som gör det i min närhet. Hade alla gift sig i min närhet kanske jag inte vill gifta mig för att jag ville jävlas typ. Så jag har lite svårt för det där med normer överhuvudtaget. Nu kändes det okej i alla fall. Kanske också att han är yngre och han frågade om han ville göra det, och kände jag, men det är ju lite cute typ.
Ja, men det är fantastiskt. Ni är så coola ihop. Det är jättekult att ni är gifter er idag.
Jag tycker det känns otroligt bra. Ja. Och också intressant grej att många av hans kompisar som är så här mid-20s liksom, de är förlovade, jättemånga av dem. Och det är ju ingen mina kompisar som är förlovade eller gifta sig, fast de har varit ihop i typ 10 år med sina partner. Så det är väl intressant skillnad faktiskt, generationsskillnad.
Ja, mycket. Mycket. Ja, men grattis. Det är fantastiskt.
Ja, men tack. Och sen har vi ju hela det här med festen.
Ja.
Jag har ju fått blodad tunga nu när jag... ser alla de här roliga bröllopsfesterna och sånt. Åh gud, det här verkar ju så kul. Jag vill också. Och så var jag på en möhippa förra året. Fick inte gå på bröllopet för det var corona, så det var så superlitet. Men jag fick aldrig gå på möhippa. Och jag bara, oh my god, det här är så kul. Jag får typ hänga med massa härliga människor. Mm. Några man känner, några av deras kompisar man inte träffat förut. Och bara ha kul ihop en hel dag. Det här vill man ju göra jämt. Jag vill gå på möhippa hela tiden.
Ja, men det är det roligaste som finns potentiellt. Alltså det är lite som vi pratade om förra veckan, att man så här festar with the purpose, att man liksom går på ett live eller har ett tema eller så här, fira någonting. Det är faktiskt väldigt underskattat.
Ja, men lite sådär. Och typ tänka mig, vi har redan så här jätteroliga idéer för hur vi ska göra när vi gifter oss. Det kanske inte blir än, för det är lite, allting är lite oklart fortfarande med allting ju. Mm. Men när vi gör det så ska det bli jättekul fest, har vi tänkt.
Ja.
Så det, jag känner mig jättetaggad på att skapa någon, som du säger, en fest med ett syfte. Men jag kan ju berätta då hur det gick till eftersom du frågade.
Ja.
Sen ska jag fråga dig om när du gifter dig också. Men det,
oh my god, är det här liksom ett temaavsnitt? Får man ha det redan avsnitt 16? Ja, det kanske är normbrytande.
Ja, exakt. Nej, men vi var då på Gotland typ en lång weekend. Och så hela tiden sa han bara, jag ska köpa en ring. Eller han sa inte ens köpa, han sa typ, jag ska haffa en ring. Typ sådär, håller han på. Så bara gick vi runt där i Visby. Och ja, som ni kanske har förstått från podden tidigare, så är ju min kille väldigt populär bland ungdomar.
Just det.
Så vi blev stannade typ var femte minut. Folk som ville fota honom och prata med honom, bla bla bla. Så det var lite sådär. Det var också Stockholmsveckan, vilket vi inte kände till innan.
Nej.
Så det blev lite så mycket ungdomar där.
Ja.
Så det var lite speciellt. Och han bara, men vi ska köpa en ring nu. Nu ska vi fixa en ring. Och jag bara, okej, okay, jag vill se detta hända liksom innan jag tror mig.
Mm.
Och så går vi runt och så bara, lalala. Och så plötsligt så han bara, jag vill gå till så här, riktigt så här, ammo, alltså en så här farbror typ, eller så här, riktigt så,
ja,
eller
ja.
Han sa en riktig askar, sa han, alltså det betyder typ en riktig så soldat, kämpe, alltså krigare typ, ingen så här guldfynd, utan nej, liksom nej, någon nej. Så här liksom legit person,
antikaffär typ, eller vad man kan kalla.
Nej, mer typ någon som är så här riktigt dedicated till sitt craft liksom.
Jag förstår.
Typ hantverkare så. Så gick vi runt där och sen så fick vi höra från hans farsa att ett ställe som heter Dix i Visby.
Mm.
Och de hade haft en smash and grab. Eller någon hade försökt göra en smash and grab. Alltså kört in med bilen och försökt stjäla guld.
Det låter jättesvårt, det är så trångt där. De där smågatorna. Vad ska man smash and grabba med en traktorsgräsklippare? Typ.
Det var precis vid muren där liksom.
Ja.
Så att hade någon försökt köra en bil där och det hade inte lyckats särskilt bra, kört in i någon mur. Ja, det var liksom ingen lyckat.
Någon mur. Ja, ja.
Någon ringmur.
Cancelled i gott.
Ja, det blev cancelled. Ja, så då tyckte vi att det passade in i idén då. Så vi gick in på Dix. Och Dick själv jobbade.
Ja.
Och Gabriel och min kille, han bara, kan vi få kolla på lite ringar? Och jag tänkte fortfarande han drev. Alltså jag trodde inte vi skulle köpa några ringar. Okej, vi testar väl lite ringar så här.
Mm.
Och jag började svetta som fan. Jag bara, vad händer typ? Jag kände, det var visserligen varmt ute, men jag svettade så jättemycket. Jag bara, okej, vad håller du på med? Så började vi prova. Och jag vet inte, ni som inte har träffat min kille, han är ju väldigt rolig.
Ja.
Det är också därför de här ungdomarna är så förtjust i honom, för han är väldigt rolig och lite så här, man vet aldrig riktigt vad man har honom.
Nej,
Han är allvarlig, han är inte allvarlig, ingen aning, ingen vet. Jag vet inte alltid heller, vilket jag älskar med honom. Och så står vi där och jag bara, okej, vad ska han göra? Men till slut så har han bestämt sig då att, men fan, jag vill ha så här släta guldringar. Jag bara, okej. Jag står bara där och bara, okej. Jag ser vad som händer liksom. Jag låter honom styra det här projektet.
Mm.
Han bestämmer sig, han bara, kan vi få de här graverade? Och de bara, absolut. När behöver ni dem? De tänker så här, en vecka. Vi bara, vi ska till Stockholm om 2 timmar. Mm. Då skulle jag precis spela in podden med dig.
Ja. Och dessutom så är ett viktigt samtal.
Han bara, vi fixade inga problem, Dick, den här hjälpen.
Det är Dicks dröm, liksom. Att det någon ska liksom, vara så, han vill vara Las Vegas.
Ja, exakt. Mm. Det var Vegas till han bara, absolut, jag fixar det här.
Mm.
Jag bara, nice. Han bara, tar du cash? Han bara, de hade lite bondar lite där. Gabbe drar upp så här, hade typ tagit ut 10 lax och stoppat i strumpan. Han tar ut pengarna, betalar cash.
Vilken jävla hjälte.
Så jävla legend. Mm. Ja, så skriver vi in då våra namn i ringarna. Han ville inte ha så här versaler, eller så här, du vet, skrivstil. Han tyckte typ så här versaler, så det är bara så här versaler, Gabriel, Ida, typ så. Jag är fortfarande helt svettig och bara, vad fan hände precis?
Ja.
Alltså jag har inte fått ringarna ännu, för de ska ju graveras.
Mm.
Så går jag och träffar dig där borta och vi spelar in podden.
Mm.
Jag är lite så omtumlad, jag bara, fan hände precis, men okej, vi kör. Det där är lite min stil, för er som har läst min roman, Att omfamna ett vattenfall, så vet ni att det där är min stil, att bara haka på, vi får se vad som händer.
Det är lite Gabriels psyke som är vattenfallet här då.
Exakt, exakt, exakt. Så jag sitter och spelar in på det med dig. Vi går därifrån, plockar upp ring... typ så här, plocka upp, först tog vi ett glas vin, sen spelade jag in podden med dig. Och sen gick vi och plockade upp ringarna.
Ja.
Och ja, de var ju färdiga. Dix, fodral, allting. Mm. Vi går ner till hamnen där vid vattnet i Visby. Och ja, vi tar på varandra ringarna på varandras fingrar. Och de passar ju skitbra. Oh,
shit, jag får hög puls. Det är så vacker historia ju. Helt perfekt.
Nej, det var kul faktiskt. Det kändes jättebra. Det kändes rätt. Men i alla fall, så jag fick den där ringen och vi gick lite så här pirriga och glada och typ så. Men det kändes skitbra. Alltså, det här är ju mitt livs kärlek, 100%. Jag är så kär i honom.
Underbart. Och han är dig.
Jag bara vet.
Ja,
ja han är precis lika kär i mig. Och det sjukaste är att vi har båda varit singel. Liksom, jag har varit singel i 5 år, han har varit singel i 6 år. Och det har verkligen inte funnits någon annan. Jag har inte haft någon så här pojkvän under tiden. Utan det har verkligen varit bara så här, kanske någon dejt eller så. Men jag har väntat, jag har haft så hög standard. Jag väntar på den som känns rätt. Jag vet när det blir rätt typ. Och så har jag höjt och höjt och höjt min standard. Och bara har så höga förväntningar på någon. Och alla bara, du har för höga förväntningar, du träffar ingen. Jag bara, då skiter jag i det, då är jag själv. Det är lugnt, alltså, jag mår jättebra själv. Jag har min dotter, mitt jobb. Och sen kommer någon och typ infria alla mina förväntningar och mer. Och fixa en jävla ring. Så jag bara, vi kör, why not.
Ja men eller hur, det, ibland krävs det inte mer en tick those boxes, så att säga.
Absolut. Ticka dem och lite till.
Ja.
Men hur känns det för dig nu? Du har ju gift, hur länge har du varit gift egentligen?
Åh, herregud. Det är, vi firar 12 år.
Shit.
Som ihop, just det, det är de här siffrorna. Vi firar 11 år som gifta och 12 år ihop. Vi blev ihop samma dag som vi gifte oss. Mm-hmm. Eller vi gifte oss samma dag som vi blev ihop. Mm-hmm. På vår ettårsdag, helt enkelt.
Det var ju också jättesnabbt.
Ja, mycket, mycket snabbt.
Vi visste också.
Ja, vi var totalt inriktade på det. Särskilt eftersom så här, hon är så udda och hon upplever nog mig som ganska udda också. Så att det går... Så här,
hon
när man
är
väl
så
har hittat
udda!
Den...
Okay.
Ja, jag har inte träffat någon som liknar henne i alla fall.
Nej, det har ju inte jag heller. Alltså med min kille menar jag nu, inte din tjej. Ja.
Nej. Nej, men så att då kan man ju liksom, varför, vad ska vi vänta på? Eller sådär.
Mm.
Det här var ju toppen. Och sen så blev vi blev ihop i maj, den 8 maj. Och blev så här blixt ihop verkligen. Det var massa olika omständigheter. Dels, vi hade också längtat efter någon och under lång tid. Och så här befann oss på typ samma plats i livet och samma plats i Stockholm. Och så här våra... Just då så smet våra umgängeskretsar ihop till en enda lång twistad korv. Och det var så här perfekt allting. Och nästan med en gång så brann hennes lägenhet upp.
Åh, herregud.
Så hon fick ja, så hon fick flytta hem till mig. Så att det blev liksom en så här, vi blev liksom in på varann med en gång verkligen. Och så här, jaha. Nu...
Shit, universum ville verkligen bara, okej, nu kör vi.
Ja, oj. Och det fina är att det var hennes ex-killes gamla tjock-tv som började brinna en så här, i hennes lägenhet.
Så symboliskt, eller vadå?
Ja, men någonstans så är det väl det. Det födde samman mig och hon.
Ah.
Och sen så var det bara så här, men när ska du fria då? Och sen så...
Sa hon det?
Ja, hon sa det.
Shit, vad maxad grej att säga till någon. Alltså, respekt. Men alltså, hur gick den här konversationen? Hon bara, ej, ska inte du fria till mig? Och du bara, va?
Får eller jag liksom... väl göra det då? Nej, men det var ganska bra, den knuffen. För att sen så firade vi nyår med några kompisar. Och så skulle jag verkligen, fick jag den här så här, shit, nu ska jag gå ner på knä. Ute i en så här vintrig park. Men då var det alldeles för kallt. Men hon stod och var så här... söt och perfekt och så här skulle bli friad till där och då, men det var kanske 20 minus så att vi fick men sen gjorde jag det på festen, på efterfesten vi gick på, vi kanske klockan 2 eller någonting, och hon sa ja och grät och allt var härligt. Och sen så var det kanske lite så här inte silent treatment, men det var lite att vi så här, inte nämnde det på några dagar, för att det var så här, det var ju så skumt Och så här, det gick lite fort och allt sånt där. Och sen kanske 3 januari eller någonting så här. Men du sa att det där vi sa på festen, vad ska vi göra med det då? Och då, för oss så var det liksom så här, ja, men vi gifter oss borgerligt. Det blir vår, det låter som vår melodi. Och det, men hur gör man ens? Och då gick vi in och kollade så här, hur man gifter sig i stadshuset. Och då gjorde man liksom bara gå in på kalendariet och scrolla till första lediga datum. Och då var första lediga datum 8 maj, alltså på vår ettårsdag.
Wow.
Så då var vi tvungna att så här, grab it, liksom. Seal the deal. Så det var liksom saker som så här, det här är för bra för att missa, nu kör vi.
Varför tror du att det var så viktigt för henne, eller för dig också kanske, att gifta er just?
Ja, nej men...
Inte. Många andra är ju bara ihop, liksom bor ihop. Det är ju ganska vanligt, folk är ihop i flera år och sådär, utan att...
Nej, men jag tror det var bara att för att vi inte hade slagits av tanken med någon annan tidigare. Mm. Och jag har ingen sån tradition i min släkt eller familj att alla måste gifta sig eller något sånt där. Jag har knappt liksom haft koll på vad det innebär. Men att det var så häftigt och vi var... Hon var väldigt ung, hon var 23 och jag 28. Så att vi skulle inte...
Så unga!
Så vi skulle inte få chansen igen att göra någonting så liksom crazy och ungt. Igen. Så att vi var ju tvungna att slå till. Det var ju bara så. Och det har varit väldigt härligt. Och nu firar vi liksom snart 12 år. Nästa år blir det 12 år. Och då har vi ju... Så nu känns det lite som att vi har varvat våra gamla kompisar som inte gifte sig då. Typ. Så det är väldigt rolig grej att liksom räkna åren tillsammans. Jag tycker det är flott.
Jag vet inte om det också är någonting med åldern som kommit, men jag uppskattar verkligen mer och mer något så här romantiskt, alltså romantiska grejer. Jag har blivit mindre hård och mindre så här cynisk och rationell och mer romantiker. Jag har nog alltid varit romantiker, men jag har nog kommit i kontakt med det, för att jag tror världen gjorde att jag blev mer hård och cynisk, för att det var lätt hänt när man är ung tjej och det händer alla möjliga saker med en och killar behandlar en på olika sätt och sådär. Och plötsligt så bara blir man så kall och hård. Eller jag blev det. Så jag har fått återupptäcka min egen romantiska och kärleksfulla sida med åren, och just nu, det sa jag också till alla när jag var singel alla de här åren, jag letar inte efter en pojkvän, jag letar efter min man. Alltså jag vill träffa den som jag bara såhär, det här är mitt livskärlek, den här vill jag vara med i mitt liv. Jag orkar inte såhär fram och tillbaka hit och dit, jag har ett barn, alltså jag kan inte hålla på och dra in folk, jag har inte presenterat den här för massa killar liksom, alltså jag kan inte hålla på så här. Så jag har inte gjort det. Och då känns det ju viktigt att det ska vara så här på riktigt. Så jag kan säga så här, okej, nu är den här personen som jag tar in i vårt liv. Och vi kommer att skapa en familj tillsammans och sådär. Det är en helt annan sak tycker jag. När man bara... Så att, jag vet inte, det här romantiska grejen av att så här, verkligen lova varandra att försöka någonting större typ.
Ja, och att liksom, det finns något väldigt romantiskt också. Sexigt är att man väljer varann trots att man kanske liksom inte jämnt kommer vara kär varje minut och varje dag, eller att det liksom kommer andra, inte vet jag, frestelser, det känns ju så gammalmodigt att säga, men att man liksom vaknar och väljer varje dag att så här, det här var jävlar, det här är det bästa alternativet. Jag tycker det finns något romantiskt i det väldigt krassa också. Att liksom, det här är ju bäst. För att om man säger att någonting är bäst, då är det, då liksom kör man ju in sån energi i det också.
Just det.
Att man så här, nu får du leva upp till det här. Eller liksom, då sträcker man på sig lite och så här, ja men just det, hon har ju sagt, eller han, att jag är det bästa alternativet hon kan tänka sig. Ja men då kanske jag är lite bra. Och så får man liksom leva upp till det. Jag tror det uppar människor. I bästa fall. Man kan ju gifta sig av fel anledning också.
Jo, precis. Man ska ju inte göra det för att fixa någonting eller övertyga någon. Eller, det finns så många skäl att folk är ihop överhuvudtaget som jag inte... Men det är ju skillnad på en relation som verkligen två medvetna människor som har lite självinsikt och som verkligen väljer. Inte för att man väljer av medberoende, utan man väljer för att det här adderar till mitt liv. Och då har jag sagt till min kille, alltså jag, redan när vi träffades så var det lite så här grejer som hände. Jag var så här, vet du vad, det här behöver jag. Funkar inte det för dig, då skiter vi det. Det är lugnt. Mm. Alltså jag hade så tydliga idéer om hur jag vill bli behandlad, hur jag vill bli respekterad på olika sätt. Och mina gränser var så tydliga. Och jag visste, jag kommer gå. Alltså om någon inte respekterar de här gränserna, det är slut. Det är inga problem. Jag klarar mig bra. Jag behöver inte ha någon kille. Och jag tror att vi är många som går runt i samhället. Och jag var också sådär när jag var yngre. Innan jag jobbade mycket med mig själv och sådär. Och bearbetade grejer. Att man vill bara ha någon. Man vill bara ha någon som fyller upp den här känslan av ensamhet. Och jag måste känna mig älskad, uppskattad och bekräftad och sådär. Mm. Och liksom giltig förklarad av en annan människa. Men det där hade jag jobbat igenom så mycket. Så att när vi väl träffades så var jag så här, vet du vad, jag trivs jättebra med mig själv. Och det gjorde han också. Han trivs jättebra med sitt själv och sitt liv. Han behövde inte någon för att bli lycklig. Så. Och då blir det ju bara en bonus. Det är en helt annan sak när man går in i en relation. Att båda två redan mår jättebra och är beredda på att gå iväg om de inte längre mår bra. Och då väljer den här relationen när man mår ännu bättre tillsammans. Ja. Det är mer så här bonusnivå. Det är inte så här, åh, nu ska jag må bra äntligen när du finns i mitt liv.
Ja, men det är så smärtsamt tydligt att när man som minst förväntar sig eller behöver någon, det är då man liksom hittar någon.
100%.
Ja, därför är det så sorgligt.
Det är hemskt liksom, alltså.
Letandet är hemskt.
Alltså den där 5 åren, jag mådde faktiskt jättedåligt. Alltså framförallt var jag väldigt ensam. För att när man kom upp så här över 30, typ alla har partner eller har barn. Eller inte alla, men de flesta har det. Och folk har inte riktigt tid att bara så här umgås med en morsa och hennes dotter. Liksom. Alltså det är inte så att man är högt på priolistan hos särskilt många människor. Och även de som man älskar har ju fullt upp i sitt eget jobb och barn och sådär. Och man är ju inte nummer 1 på någons lista om man inte är ihop. Man kommer alltid vara så här, även om man är någon så här jättebra vän eller familjemedlem, så kanske man är nummer 2 efter deras partner eller nummer 3 efter deras barn. Ja. Så att man kommer liksom aldrig upp i den här toppnivån när man är så här top of mind. Man är alltid så här lite så, inte första valet liksom. Så det var faktiskt ganska jobbigt och ensamt. Men samtidigt så lärde jag mig att leva med det också. Men jag måste säga att jag tyckte ändå att jag måste säga att du måste älska dig själv och vara nöjd med dig själv innan du kan hitta kärleken. Och jag tycker verkligen att jag var det typ 2 år. Jag var helt celibat i 2 år. Knappt liksom. Jag tror inte ens jag kysste någon liksom. Innan jag träffade Gabriel. För jag kände så här, jag orkar inte nu. Jag väntar att jag träffar någon som känns 100. Det är ingen bra. Jag skiter i det här. Jag mår sämre av det än jag är värt liksom. Av att typ dejta.
Var det här liksom Tinder-klimatet? Eller var du inne
i det? Jag har inte hållit på så mycket med det. Lite grann någon gång då har man ju hunnit under åren. Så där, men jag har liksom inte varit så dedicated. För jag är alldeles för känslomässigt öppen. Jag blir så lätt attached och jag blir sårad. Och, ja, jag orkar inte vara ledsen för den jävla snubbe hela tiden när jag har ett barn att ta hand om. Så jag skulle säga att jag ändå hade hittat det där. Jag älskar mig själv och trivs med mig själv i typ 2 år innan jag träffade honom. Så att annars säger alla så här, men precis när jag slutade försöka, då träffade honom veckan efter typ. Så där har man ju ofta. Men så har jag tänkt på det nu. I och med att han är så betydligt mycket yngre än mig, jag vill inte säga hänga ut honom hur gammal han är, men han är betydligt avsevärt yngre än mig. Och hade jag träffats 2 år tidigare hade han ju varit jätteung. Så jag tror att det var bra att det var 2 år till där. Så att man kan ju tänka så också. Så att det var nog bra. Men jag är superglad och vem vet vad framtiden... Ingen vet ju vad som ska hända, men man kan i alla fall försöka.
Ja, nej, men ni går ur pandemin med en bang, verkligen.
Men det var kul, för jag kände inte riktigt att jag ville... Det var lite som när du sa att ni väntade några dagar och lät det smälta innan ni började snacka om det igen. Vi pratade jättemycket om det. Och så.
Vi var kanske inte asfulla där i Visby.
Nej, vi var inte.
På nyårsafton.
Jaha, du var lite full. Okej. Ja. Nej, det var inget sånt. Men däremot så kände vi verkligen att jag kände att jag ville behålla det lite grann för mig själv och liksom, eller vi berättade för våra allra närmsta vänner och så, såklart. Men och typ familjemedlemmar efter några dagar eller vad det var. Men jag tyckte det var skönt att få vara lite i den där känslan själva och bara så låta den smälta in i, integreras i oss innan man drar in en massa andra människor och deras åsikter. Och sen berättade man i efterhand liksom, närmsta vänner mässade jag och sådär, men annars när vi träffade folk så berättade vi när vi sågs. Ja. För det är också mycket roligare, för då får man ju en direkt reaktion. Får man en kram, åh grattis, vad kul, jag älskar er tillsammans. Alla tycker om oss som par. Så, det är väldigt många som bara, åh, vi är ett favoritpar. Typ sådär. Så får man den där kärleksbomben. Istället för att man bara skulle lagt upp det på typ Instagram dagen efter, så hade man ju bara fått som en så här matta av grattis. Men aldrig riktigt den här omedelbara känslan. Så att jag njöt av varje dag att få lite boost. Droppvis, droppar in boost.
Ja, men det är perfekt. Ja, det tar ett tag att smälta, verkligen.
Ja, men då får man njuta av varje person. Man bara, vad kul, vi kan prata om det tillsammans. Och de får säga grattis och alla verkar glada för min skull. Och sådär. Särskilt när man vet hur, folk vet ju hur länge jag har varit själv. Och hur, liksom hur jobbigt det har varit för mig på många sätt. Så då är folk extra glada för en skull när man... Ja, det är alltid lite så här kul att se någon som har kämpat må bra. Sådär. Yeah. Men sen då så var han med i det här... ett program på P3 för några veckor sedan. Och då frågade de rakt ut så här, vad är det civilstånd? Han var så här gäst i ett program. Och då han bara, jag är förlovad med min guzz.
Underbart. Han annonsade det i public service.
Ja, exakt. Och de programledaren, Kristoffer Garplund, bara, okej, grattis. Ingen visste det. Så han bara droppade lite så här casual innan han skulle gå in i kärlekstunneln i vardagsfilosofiska rummet. Ja. Ja, så då tänkte jag, nu har han ju redan sagt det här till hela svenska folket, då kan väl jag också säga någonting om det. Så att jag la upp en bild på Instagram, och så kom jag på, just det, jag måste lägga upp på Facebook också, annars kommer typ alla släktingar inte se det. Du vet, såhär släktingar som bara är på Facebook.
Exakt.
Så jag fick lägga in det. Ja. Men det kändes kul. Det har gått 2 månader liksom. Det kändes kul att dela med sig till alla.
Det låter perfekt.
Och det blir lite så här ytterligare ett steg på något sätt, nu när man har sociala medier på ett sätt visst, en förlovning, det är...
Om en sous-vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Statement, och förut skickar man väl ut så här lysning eller någonting, alltså brev till folk. Men nu gör man ju inte det riktigt, eller jag vet inte, men jag tänker att det blir som ett ytterligare ett statement, så här, okej, nu vet hela världen om det här. Ja. Det blir också som ett commitment till världen på något sätt.
Ja, ja. Nej, jag kommer ihåg att min mormor ville bjuda mig på så här en tidningsannons.
Åh!
Man skriver så här, det här är de nygifta. Ja, jättegulligt. Kommer jag inte
gjorde
ihåg
ni det? Brev,
så. Nej, jag tror vi gjorde något annat för pengarna faktiskt.
Som kan inte ni ha så här guldbröllop annonsidén typ, eller så Villigrännen Peter Pontus de Volo.
Självklart. Ska jag göra mitt bästa.
Ja, detta om detta. Nu har vi rätt ut Idas civilstatus. Som har gått från
en
första...
gång för alla.
Älskar så här, första avsnittet av Kulturbarnen. Jag mumlar, jag har nog en kille nu, tror jag. Typ sådär, nu bara, jag har förlovat. Det går snabbt här i podden. Från en till annan. Men okej, vad har du kulturat den här veckan då, Pontus?
Jag har kulturat, men jag har framförallt kultiverat. Jag har ju varit nere på Gotland och skördat för året. Så jag har... plockat ner äpplen från träd och gjort äppelmust av det från min trädgård där, och plommon och massa sånt där. Men jag har varit tillbaka lite i barnkulturen genom min son. Min son är 5 år och är tillbaka på förskolan och är liksom störst där nu. Så att han är lite ledarroll för de andra barnen i vartåt liksom. Han och hans kompisar styr vart kulturen är liksom på väg nu. Så att han står mer och mer för så här, musikvalen hemma och framförallt i bilen när vi kör på Gotland. Kör runt där liksom på utflykter och sånt där. Och det har varit intressant att möta det, för att jag inte riktigt vetat med den här extrema tillgången på musik och liksom snabb streaming och kultur och så här, man kan välja exakt vad man vill, hur man ska approacha det med en 4-5-åring. Men det, han har i alla fall liksom sin lista på Spotify som är liksom hans låtar. Så att det är så här, knappt har bältet åkt på i bilen förrän han säger så här: nu vill jag faktiskt lyssna på mina låtar. Och då är det så här. Och då börjar det med en låt som jag har skrivit till en barnmusikal. För den propsar på honom. Och sen kommer Mitt sår med Joy Vadenius, och så går det på liksom i massa sånt där. Och sen så lägger han till då låtar som han snappar upp från förskolekompisar. Som så här, Erik Sade är med, och Sikai som hade så här, 20-something, en hit förra sommaren. Mm-hmm. Men sånt som han snappar upp från kompisar. Men sen är det så roligt att han ser det här fortfarande som en liksom ett fysiskt ting. Att hans lista är inte någonting som liksom fladdrar omkring i cyberrymden, utan det är någonting som så här, det här är min lista.
Ett objekt liksom.
Ja, och att den kan vi bara lyssna på genom min telefon. Mm-hmm. Att det är där den finns liksom. Så att han kan bli så här stressad om man så här, ja, men ska vi lägga in Blommig falukorv på den här listan också, så kan vi lyssna på. Nej, då försvinner den från min lista, kan han vara så här. Eller så här, vet du, idag så lyssnade vi på Djungelboken på förskolan. De har också den, så här. Att det liksom är, det är ändå kvantifierbart att det går att räkna så här. Men det är väldigt härligt, så att jag på sistone har snöat in ganska mycket på Hakon Pedersen.
Mm-hmm, vad är det?
Ja, men det är en norsk 80-talsslagersångare som han kom 4 och 5 i Melodifestivalen, och han gör massa Disney-vignettlåtar på svenska.
Okej. Okay.
Så till exempel så har jag lyssnat mycket på de här hitsen Bumbibjörnarna, Piff och Puff, Räddningspatrullen, och han gör även Ankliv, alltså svenska DuckTales.
Okej. Men finns på Spotify eller?
Precis. Så att jag var lite mindblown att det var så här för det här är ju så här serier som jag också växte upp med.
Mm.
Som liksom är ständigt aktuella. Som jag fattade inte liksom förrän nu att det var samma röst på som gjorde alla de här liksom Disney-timmen-låtarna.
Det är en ikonisk röst. När du säger det nu så vet jag ju precis hur det låter. Alltså det var ju en särskild röst.
Precis. Och jag tycker det är så rart att han liksom har vuxit upp där och säkert varit en så här tonårsidol. Kanske lyssnat på Noise om man går
känd
tillbaka
från podden.
Precis. Men att så här, hans karriär kanske inte blev så här, att han blev popstjärna, utan han blev så här dubbare för Disney. Och så här go-to-rösten när man ska ha en härlig hurtig barnsångröst. Jag tycker det är någonstans fint och illustrerar vad liksom musik- och kulturyrket kan ta en på underliga vägar.
Ja. Nej, men jag har tänkt på det mycket ibland, vad jag sitter och håller på med på dagarna. Vilka oväntade grejer jag gör som man kanske inte tänker sig. Jag är kulturbetare, och så sitter man där en hel dag. Och
jag ska inte hänga ut någon, men jag klippte ihop en reklamspot för en kampanj där landet Schweiz nämns. Och då så var den här personen sa Schweiz
liksom,
i alla praterna. Så att då klippte jag ut konsonanterna S och sh och liksom bytte plats på dem. Så då blir det Schweiz. Så att man sitter där i bakgrunden och gör sina tappra liksom hantverk bredvid de här, det som man vill göra, det som är hitsen och det som man brinner för någonstans.
Alltså jag hörde så sjukt för några år sedan. Jag har jobbat som frilansjournalist sedan 2010, så det är ju väldigt många år, men mer eller mindre på heltid, sen är jag ute lite andra saker också och sådär. Men försökt lägga tid på att skriva mina böcker och sådär, men under tiden har jag liksom försökt mig på att skriva lite artiklar här och där. Och ibland ganska många artiklar varje månad, ibland bara någon enstaka. Men en grej jag förklarade mig av en redaktör för många år sedan var att väldigt ofta, det finns ganska många frilansare som inte är särskilt duktiga på att skriva, men för att de har fått ett namn så får man nya uppdrag, och sen blir det typ att redaktören bara, fan det här var ingen bra, jag får sitta och jobba med den här. Så redaktören får lägga massa tid på det, men sen så tar ju då journalisten färdiga resultatet och lägger upp på sin hemsida bara, kolla här vad bra artikel jag har skrivit.
Just det.
Och får nästa artikel. Och blir då ett namn, och det här namnet gör då att folk vill köpa tidningen för att läsa vad den här kända journalisten har skrivit i tidningen.
Ja.
Så det blir liksom, även om folk inser efterhand att vänta lite, den här personen är inte så duktig, men folk bara, ja vi får väl ta det för att det här är personen som folk gillar. Så jag fick ju så beröm, han bara, men dina texter är alltid så bra och färdiga när de kommer in, man behöver inte fixa så mycket, och, eller någonting ibland, och de kommer i tid, och jag bara, jag trodde det där var typ mitt jobb, att skriva en färdig text och skicka in i tid, det är väl det som mitt jobb är. Så här. Och det var tydligen väldigt ovanligt att man faktiskt gör det.
Ja.
Så att det är mycket som syns, mycket som är bakom kulisserna som folk kanske inte ser.
Ja, men det hemska är att man som redigerare eller redaktör av någonting kan ju bli lite hög på att man känner sig duktig och behövd. Att man säger, ja men jag behövs för att jag måste rätta till det här sista steget liksom. Och att det kanske är att folk kanske når mer framgång av den anledningen också, att man lämnar in någonting som är 90% klart, så att mottagaren får känna sig lite viktig och duktig.
Mm.
Jag tror det kan ha liksom skitkonstiga logikbanor, sånt där som vi inte riktigt är helt. Mycket kan ju vara liksom down to ren stil också. Att man så här, man känner igen en person, även om liksom någon inte är bra på någonting, så kan ju stilen är så omisskännlig att det liksom blir catchy och svängigt på grund av det.
Mm.
Det är lite som det så här, Håkan Hellström kan inte sjunga rent. Men
nej,
när man har hört det 10 000 gånger så är det så här, det kan inte låta på något annat sätt. Det skulle låta hemskt om det var rent.
Fast det är ju skillnad på om en text bara är dåligt skriven. Alltså det är inte ens stilet, om den bara så här, inte hänger ihop eller är dåligt fixad. Dålig disposition och det är rörigt och sådär. Det, är ju
men det finns ju dåliga redaktörer och jättedåliga tidningar också.
Jo, men men i alla fall, det är väldigt mycket som pågår bakom kulisserna som inte folk ser. Alltså både allt från journalistiska texter till musik, låtar, film, konst. Min bok skulle inte vara samma utan min förläggare Rickard Herold. Nej. Han har verkligen varit otrolig, och även en redaktör som kom in som var också jätteduktig. Så att det kunde vara att en annan redaktör kanske har fått annan feedback och sådär. Så det är mycket subjektiva åsikter som finns på vägen. Sen handlar ju mycket när man är kulturskapare om att ha kvar sin röst och kvar sin vision. Man får ta in andras åsikter, men sen får man se, vad ska jag lyssna på och vad ska jag inte lyssna på? Så det där är ju den ständiga utmaningen.
Ja, och det där hör ju ihop med att skaffa sina liksom samarbetspartners också. Alltså oavsett om det är managers eller en gallerist eller liksom en arrangör eller något sånt där. Jag har faktiskt ett litet sånt exempel idag som jag tänkte ta upp. If you don't mind.
Absolut.
Vi brukar ju alltid ha en musikalisk gäst i avsnittet. Eller någon som en aktuell artist eller kompositör eller sådär. Som vi spelar låtar som vignetter och jinglar. Och idag, då får med all respekt för Håkon Pedersen, så tänkte jag inte smälla in gamla Disney-vignetter i den här.
Jag vet inte ens om det är lagligt.
Och jag vet inte om det är bästa introt för din liksom förlovningshistoria heller.
Ja, just det, precis. Hipp hurra för precis.
Men
it's the remix.
Jag vet inte om du har hört den här artisten, men annars så vill jag introducera dig för Little Sims.
Nej, har du hört henne? Jag har inte hört. Nej.
This is gonna blow your mind. Little Sims är en Londonbaserad sångerska, född 94. Sångerska och rappare. Så hon företräder liksom den nya hiphoppen i London och England. Och hon är någonting helt i särklass just nu, skulle jag säga. Man kan höra henne i P3 och på radio med en låt som heter I Love You, I Hate You just nu. För att hon är aktuell med sitt nya album Sometimes I Get Introvert. Som jag faktiskt fick på vinyl igår, kom den med posten. Den har liksom, den är så het att den fastnade i tullen i 3 veckor. Så att jag har inte kunnat lyssna på den. Och att jag har varit så, apropå min slow consumption kulturnivå på sistone, så har inte jag streamat den, utan jag har väntat den tills jag har min vinyl.
Åh, guldig du är.
Och det vill jag säga, att jag köpte den här innan den var tryckt, så att jag liksom, jag har lite patreonat den här skivan, även om hon säkerligen inte behövde det. Men att den är så fantastisk. Och hon slog igenom med en platta som heter Grey Area 2019, som hade en låt på sig som heter Offense. Och hela den skivan utmärkte sig med att samplingarna, det var så här gamla soul-låtande klingande samplingar. Lät som så här gamla Gent-filmer och stråkar och sånt där. Men jag kunde med mitt tränade öra höra att det var liksom nyinspelat. Alltså det var helt nya orkestrala arrangemang med liksom hiphop och beats på. Så att det är en väldigt så här fet och drypande och dyr ljudbild. Och på den här nya skivan så fortsätter hon att jobba med sin producent som heter Inflow, som bland annat producerat Michael Kiwanuka, om du känner till honom. En så också stor UK-artist som gjorde till ett album för några år sedan. Så att jag märkte att hon liksom är i den här bra gräddan av UK-artister. Jag vet inte hur många som liksom är medvetna om hur mycket bra musik det görs i Storbritannien just nu.
Jag har bara koll på amerikansk musik eller amerikansk kommersiell musik, och sen typ lyssnar jag en del på PNL, fransk rap. Tack vare min kille. Det är det jag lyssnar på, franskt och amerikanskt för tillfället. Och svenskt.
Ja, men det är jätteroligt. Det händer jättemycket med så här artister som Stormzy.
Just det.
Disclosure, Tesha, så här, svinhet dansscen. Sångerskor som Jebba, Georgia Smith, Charlie XCX. Alla är extremt fashion magazine kompatibla också, så de syns överallt. Och de är så himla bra på att liksom uppa sina egna artister där också. Det blir en väldigt så här communal känsla. Väldigt påminnande om
Brexit.
exakt. Nej, men påminnande om svensk hiphop tycker jag, som är absolut bäst i Sverige på att lyfta sina artister. Man blygs liksom inte att pusha.
Ja, man fitar så här, varandras låtar och sådär.
Ja, alltså det, jag som håller på med någon slags pop, det är ju inte ens att mina kompisar delar det. Alltså det är någonting som så här, det är någonting som Pontus håller på med. Och det ligger liksom i hela kulturen, tycker jag. Det är extremt få som ens liksom delar musik utanför. Men alltså, liksom.
Är det inte också en väldigt typisk snål vit svensk grej? Alltså vit som är suede grej liksom. Alltså att det är väldigt mycket så här, upplever jag, i Sverige, majoritetssamhället i Sverige, att man är lite så här, jaha, du gör den saken, jaha. Ja. Det är inte så, man inte så bjussig kultur överhuvudtaget, vilket
nej,
är jättesynt.
Den är mer så här, att kul att det går bra för dig. Det går bra för dig, va? Eller liksom så här.
Exakt. Eller typ såhär, ibland får jag såhär mellan från folk som skriver till mig, bara, åh, jag älskar allt du gör, du är så grym, jag blir så inspirerad av allt du gör. Man bara, jaha, kanske du vill dela någonting som jag gör.
Du är ju inte den som behöver veta det.
Jag bara, ja, men vad kul, men kanske typ tipsa en kompis eller lägga upp dina stories, tagga mig. Ja. Nej, det hade du aldrig gjort. Okej. Okay. Ja. Men alltså, det är kul att folk gillar vad man gör, men jag är väldigt mycket för att man är någonting fett så dela det, så fler kan få ta del av det. Det där är min stil, men det har jag kört länge, men det är väldigt sällan jag upplever det faktiskt på andra hållet, och det tycker jag är väldigt tråkig grej. Och det är mycket mer så, i USA är det mycket vanligt att folk bara, typ sådär.
Out of our way, här kommer min polare, liksom. Men jag brinner för det, och jag tycker vi har hittat bra spår, side note, i den här podden också. Att det är liksom, jag tycker verkligen inte en kulturpodd till exempel behöver ha en så här liksom cynisk blick, utan det kan ju vara liksom så här, kolla på det här. Bara som ett litet inlägg.
Ja, alltså jag tycker, jag hade ju en blogg för många år sedan på sajten Rodeo, Jag pratade om det tidigare här, konst hette den. Och då, det var ju inte jättemycket som läste, det var några hundra sådär som jag hade som läste varje dag. Men jag gjorde väldigt mycket till min grej att bara lägga upp saker jag tyckte var grymma och tipsa om saker. Jag bara, det här är kul, det här är kul. Och ofta var det ju grejer som var sådär små som ingen riktigt lyfte fram. Det var för litet för att få fram det i en tidning eller i radio. Och det var ju ofta på den nivån att det blir bara ens omedelbara närhet, typ ens polare som kanske tipsar om det. Man får liksom aldrig riktigt ur bubblan om man inte själv. Och jag är ju väldigt, väldigt passionerad. Jag har egentligen bara två intressen. Kultur, andlighet, ja, lite så här identitetspolitiska frågor. Typ. Det är det jag bryr mig om. Resten är inte så jättebra. Och när det kommer till kultur, det brinner jag ju för allt. Jag vill ha konst, jag vill gå på dans, jag vill gå på teater. Och för mig är allt det här samma sak. Det är bara lite olika varianter på liknande idéer. Men det är ju väldigt sällan det korsbefruktas för att folk är så inne på sitt eget område. Man kan allting om vad som händer i dansvärlden eller teatervärlden, men man har ingen aning om vad som händer i angränsande områden som är jättelikt egentligen. Och det tyckte jag var kul i podden, att liksom, eller i bloggen, att tipsa saker. För då inser man ju att det var ju massa människor som bara, men det här låter ju skitfett, det här visste inte jag om. För det finns så få sådana platser där man, forumen kan mötas. Och det tycker jag känns kul om vi kan försöka göra det i podden också, eller det försöker vi göra. För det finns så himla få platser där folk som har lite övergripande koll kan tipsa om grejer. För att kultursidan är ju så himla nischade. Antingen är du... det är så få platser där de här mötena kan ske.
Ja. Nej, men verkligen. Jag brukar likna det vid mat. Att om jag säger till dig så här, fan, du måste smaka på det här, det är så jävla gott. Det är det godaste jag har ätit. Då kommer ju du liksom så här, wow. Det var jättegott. Och så kommer din upplevelse vara bättre än om jag säger så här, du kan ju smaka på det här. Det kan ju vara kul. Eller så här. För det är liksom, det kittlar ju ens receptorer och ens liksom upptagningsförmåga och mottagningsglädje på något vis. Det är jätteviktigt att peppa.
Ja, alltså jag har fått så många som har hört av sig, som har liksom på det, som bara, jag tycker det är så kul att lyssna, man blir så peppad och sugen på att göra saker, man blir entusiastisk av att gå på en utställning och jag blir inspirerad och sådär. Och jag tycker det är så kul för att, ja, det är ju därför jag gillar kultur. Jag förstår inte riktigt varför det är så många som verkar hålla på med kultur som inte verkar gilla kultur. Det enda de vill göra är typ gnälla på grejer. Jag bara såhär, det är ingen som står med en pistol i huvudet och säger att du ska hålla på med kultur. Det är ju verkligen lyx. Jag är så tacksam varenda dag som det här får vara mitt jobb. Så jag, det konstigt tycker jag att antingen blir det så här superstora rapporteringar, alltså de som når in i typ DN eller Svenskan och sådär. Det finns den sortens kulturrapportering, och så finns det typ så här kulturnyheterna, och sen finns det en massa platser där folk mest kritiserar och liksom så. Jag tycker det finns inte så många platser där jag känner så här, finns det någon här som gillar grejer och vill verkligen...
Nej, och fortfarande sådär. Kan behålla ett liksom kritiskt perspektiv på det.
Ja, man får inte vara dum liksom och naiv. Nej. Så.
Ja. Nej, men det är deppigt om man ska så här, leta upp någonting som man gillar och hatar väldigt mycket. Och att det är ens plats. Little Sims del 2 nu då. det är så viktig artist att jag.
Du har verkligen snöat in för det här. Jag gillar verkligen
titeln. Jag älskar den här plattan. Ja, nej, men det är helt fantastiskt. Och som jag sa så fastnar jag verkligen för de här stråkarna. För att det är så ovanligt, dels inom hiphop och dels att det låter så här liksom orkestrerat utan att bli pretentiöst. Och jag vet att det är så här, det är svårt att sjunga på orkestermusik, för att man kan ju liksom verkligen bara hamna, det låter så fett som det är, att det är liksom lätt att bara hamna med liksom, alltså det egna uttrycket kan ju försvinna, och då inom hiphop är det ännu viktigare att liksom rappen känns spontan och liksom att hon hittar en rytm som inte är så här efter metronom typ, så att hon hittar ett sväng och så här. Men så googlade jag ner mig lite och fann att hon jobbar med en arrangör som heter Rosie Danvers, som har en liten så här, en egen orkester typ i England. Och hon hade ett CV som innefattade bland annat Storms idag som vi nämnde, men även Adele, och sen såklart då så har hon gjort allt stråk på Kanye West's Late Registration, Graduation och My Dark Twisted Fantasy med, om du tänker på All of the Lights och liksom de här otroliga...
Den är så otrolig låt alltså.
Ja, så att det, man kan lyssna på Little Sims och sen så går man tillbaka och lyssnar man på massa Kanye och så kollar man upp, så lyssnar man specifikt på orkestreringen, då tror jag att man kommer liksom hitta ett lager där som är helt unikt och som inte finns i särskilt mycket hiphop. Och det är jättebra platta. Och hon spelar förresten i Slaktkyrkan i Stockholm 14 januari.
Aha.
Jag missade henne på The Base Strand. Hon körde där för 2 eller 3 år sedan. När jag skulle på ett bröllop. Röda tråden här.
Mm.
Men nu har jag köpt biljetter till den 14 januari. Och jag tror att om man vill se henne på en någorlunda liten scen så ska man passa på.
Kul, vilket hett tips. Jag var ju på Market här i helgen. Jag ska inte prata för mycket om det.
Man kan också kolla
konstmässan. Precis. Och såg en massa konst där, massa samtidskonst. Lyssnade också på ett samtal som var väldigt intressant. Som handlade om avkolonialisering av offentliga monument. Och jag tycker det är så intressant fråga där, för att om man ska tänka på det så här, ett sätt att ifrågasätta, pratar vi bara jätteförenklat då.
Mm. Mm.
Om vi till exempel bara pratar om en staty med någon vit krigarherre som har en staty för att han vann i ett krig och massa människor dog. Det är ju klart att det är problematiskt i sig. Men om man då ska hitta ett alternativ till den här koloniala idén om så här krigarherren som ska hyllas. Hur kan en sån staty då se ut, eller ett sånt offentligt utsmyckning eller monument se ut? Och då hamnar man ju ofta det här, en konversation kring att andra sätt att göra det på mer abstrakt blir det ofta då. Man kan till exempel se, ja, men som i Berlin, många som har sett det här monumentet för förintelsens offer. Då är det ju inte en person man ser, utan det är ju de här kubiska pelarna.
Just
som man kan gå igenom och sådär. Och folk fotar och det är lite så här turistattraktion. Men problemet när det blir sådär abstrakt är ju att det blir plötsligt nästan ingenting, ska jag inte säga, men det blir något helt annat. Medan man ser en figur stå där med ett svärd i handen eller brösta upp sig. Eller ni vet, utanför Dramaten i Stockholm så finns det ju ett porträtt av Margareta Krook som står där utanför. Och det blir väldigt symboliskt och starkt, för det här är ändå en person. Och man säger, vad står hon för? Hon står för... Hon är kvinna, hon är skådespelare. Alltså, man blir så här, tankarna börjar växa. Så även om det bara är en bild av henne så blir det också en bild av många som henne. Det blir ju så här, mångfald i en person.
Och våra sinnen läser ju av liksom en mänsklig siluett på ett annat sätt än en liten klump.
Man kunde ju haft så här en kvadratisk skulptur som är så här, här är en skulptur som handlar om alla kvinnor på Dramaten typ. Men det hade ju inte fått samma effekt som när jag ser Margareta Krook stå där. Så att det finns ju någonting intressant i det här, i den här konversationen, som kom upp väldigt mycket i konversation då under samtalet.
Ja.
Just hur mycket ska man jobba med abstraktion och hur mycket ska man ha de här figurerna, som egentligen kanske är ett problem att man lyfter fram bara en person som ska vara hjälte. Men det kanske behövs ibland för att vi ska få kunna greppa stora massor av människor, eller man ska säga.
Ja.
Det var ett samtal med 2 konstnärer, Salad Hilaoe och Hani Kamali och Sofia Kuhrman. Och jag pratade lite med Hani efter samtalet och frågade just om det här. Vad händer om man bara gör så allting så blir abstrakt? Då blir det ju också så här, då tappar man ju lite. Om allting ska vara så här ett ljudverk. Ja visst, det kan jag förstå. Men då tappar man ju lite vanliga människor som bara vill se en avbildning av sig själv. Om du är till exempel afrosvensk, kanske du bara vill se en afrosvensk i en staty någonstans. Du kanske inte räcker bara för ett ljudverk som vissa får höra ibland och sådär. Alltså det blir så lätt att man tappar den här kraftfulla symboliken. Så vi pratade lite om det fram och tillbaka. Och hen sa också det att, jag ska inte citera exakt för jag minns inte exakt vad vi sa, men just det här känns att det kan bli som ett skydd bland abstraktionen också, att man bara säger man behöver inte riktigt ta ställning och välja en person som ska visas upp. Så det är en komplicerad fråga, så jag tycker det är väldigt intressant att diskutera, för det påverkar ju så många människor när man har en staty eller ett offentligt verk som alla ser.
Ja, det är alltid svårt om verket kräver av betraktaren att man måste läsa skylten.
Ja, precis. Då tappar man genast så många. Alltså nästan majoriteten skulle jag säga av förbipasserande.
Vi var ute på Djurgården och längst ute på udden där så finns det jätteroliga så här kullar som ser ut som gamla, inte vet jag, så här vågor eller någonting som Lynn gillade att springa upp och ner för, och massa barn liksom leker kurra gömma och kull på så här. Bara det att när man kollar närmare på skylten i mitten så ser man att det är ett monument över
tsunamin. Eller
tsunamin, ja precis.
Tsunamins offer. Mm.
Ja, och då blir det mer så här att man sätter i halsen att så här, lät vi våra barn leka här nu och skita ner sig? Eller det blir liksom så här, det verket känns ju mer som så här PTSD för dem som drabbades typ. Jag vet inte.
Exakt det, finns, exakt det verket kom upp i sidor. Exakt det verket kom upp i konversation faktiskt
att ja,
det
blir spännande.
Som det försvinner nästan i, alltså försvinner nästan bort då med kulla. Som sagt, jag minns ju inte exakt vad alla sa så citera inte mig så, men det här var kontenten jag fick ut av det personligen i alla fall, att det är väldigt svårt med det här när man försöker göra det så här mer abstrakt och mer så här, åh, nu ska det innefatta väldigt många saker och så. Då blir det, kan man ibland tappa. Jag förstår ju att man inte vill såklart bara slänga upp en bild på en person som dog eller fem person avbilda. Man kan ju inte avbilda allihopa. Som, det blir ju svårt också. Men ja, det är en intressant konversation att ha i alla fall och fundera kring hur det där fungerar.
Ja, det finns ingen
rätt eller fel.
Nej.
Så det var kul att delta i på Market. Så cred till dem. Så det var en späckad kulturhelg återigen.
Ja. Jag berättade att jag hade köpt Bianca Kronlöfs den här brev till mannen förra veckan. Mm. Och sen fick jag den på posten också. Shoutout. Så nu har jag två exemplar. Och eftersom vi tror på att dela med oss av kultur i den här podden, så kan vi inte lotta ut ett av dem exemplar.
Ja!
Jag har inte hunnit läsa den här, men jag tror den är svinbra. Vi kan väl hitta på någon tävling eller någonting på vår Instagram, Kulturbanen.
Ja,
så att man följer oss där och så lägger jag upp någon liten idé. Så skickar jag boken till någon lycklig vinnare, helt enkelt.
Vad kul!
Det blir väl toppen.
Spread the love. Oh, överhuvudtaget. Ja. Bara en liten uppmuntran den här veckan kanske. Att ser du någonting där ute som du tycker är bra? Någon låt som du gillar, någon
put a ring on it.
Put a ring on it. Det är exakt det. Det är exakt det. Kommitta. Ja. Nej, men alltså, att jag tror folk ibland behöver, om man inte själv jobbar med att skapa kultur, kanske man inte riktigt tänker på de här grejerna heller, men alla kulturskapare är ju beroende av att deras, där de jobbar med, sprids till nya människor. Så ser man en bra låt, någon bra konstverk eller en film som är nice, det är bara tipsa. Folk gillar alltid tips. Och nu saknas det lite den här kurerande effekten. För förr hade man kanske, hade ju tidningarna större utrymme på kultursidorna och sådär, och kulturbilagor och så. Då hade man ju typ som en curator som valde ut, det här är veckans bästa tips. Men nu är det ju så få människor som, det är så väldigt få människor som jobbar på kultursidorna. Så du får bara så här, 3-4 personers åsikter som ska dominera hela samhället. Och folk läser inte tidningen på samma sätt som gjorde förut. Vi har inte ett DN på stan längre till exempel. Eller Expressen Fredag.
Nej.
Utan då har man väl två platser där man har den här kurerande. Och det finns ju så här Instagram-konton och sånt där. Men det finns ju få som tar ett större grepp. Så att vi behöver alla vara med och hjälpa till att kurera. Vi blir alla som curators. Så att glöm inte att dela med dig också.
Och så finns det Twitter där det är så här, det här är de 10 sämsta nya böckerna. Men man kan inte få allt.
Alla vill hata lite. Ja. Man kanske känner sig bättre till mots om man trycker ner andra. Vad vet jag?
Fan, bra tips, Ida. Det kanske är det man gör.
Så här ska ni göra för att må bättre. Tryck ner andra som försöker göra saker. Så kan de hitta på kultur. Fuck them.
Ja, underbart. Ja, men grattis då, era små turturduvor.
Ja, men
ni får ha en underbar helg.
Vi hörs nästa vecka och tack för att ni lyssnar. Vi tycker det är så kul att ni är här.
Ja, snälla. Jättekul. Tack alla ni som tipsar. Hej då!
Tack allihopa. Hej då! Hold on my blood, come back in town and I need an ounce, give me more things. Take mom on the street, like it, anything you want, this is your day. I follow the white rabbit, got a couple carrots, I know that I got bad habits. Trying to find a balance, I'm in the store like I wanna have it, I gotta have it. You are not the toughest or baddest, my pet is the maddest. I'll probably end it with booze and it's never right, I'm honest. Gas never lane, even on 10, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like Narsings won't flip. But when I switch, then they wanna say that I'm a bitch. I said it with my chest and I don't care who I offend. With my chest and I don't care who I offend. Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.